Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. Podplay.
Kan vi få ett litet smakprov här då?
Ja, vänta då. Ja, typ så.
Det där var ju klass på.
Ja, helt okej.
Hej svejs, hockeykompisar! Vi öppnar upp poddörrarna igen och den här gången gör vi det ifrån Schweiz och närmare bestämt Zug där jag styrt upp en liten intervjudejt här med Carl Klingberg, vilket känns ruggigt trevligt. Först och främst, kul att du var med och tack för gästvänligheten.
Ja, inga problem. Det var kul att vara med.
Ja, och man kan väl säga att du har blivit hemmastad här numera med tanke på att du är inne på säsong 6 med Zug. Och då undrar jag, av Schweiz 4 officiella språk,
ja,
tyskan, franskan, italienskan och den lite mer obskyra rätoromanskan, ja, vilken har du snappat upp allra bäst?
Det är ju tyskan då såklart, i och med att det är ett tyskt område här. Hela norra Schweiz egentligen är ju typ tysktalande. Jag lärde mig tyska i skolan i 4 år och jag kom faktiskt ihåg en hel del. Jag hängde faktiskt med i skolan, tror det eller ej.
Var det raka MVG allt?
Nej, inte raka MVG, men snudd in på. Det var väl 75% MVG och sen resten VG typ. Tyskan fick jag inte MVG faktiskt. Men hade jag haft tyskan nu så hade jag säkert fått det.
Kanske är Hockeysveriges smartaste spelare sitter här med.
Ja, kanske det, kanske. Ja, nej,
det blir en bra rubrik på det här avsnittet också.
Hockeysveriges smartaste spelare, ja. Nej då, nej, kanske skolsmartaste, men inte alltid street smart kanske.
Rätoromanska, visst är det som talas uppe i bergen va? Och det språket blir allt mindre och mindre.
Ja, alltså jag tror det talas mer uppe i bergen i sydöstra Schweiz. Och det är typ en blandning av italienska och tyska och den låter rätt mycket som schweizertyska. Alltså vanlig tyska är ju, ja, den hör man ju liksom direkt. Men schweizertyska, om du skulle höra den, skulle du tro det är holländska typ. Och det är en blandning av den här holländska, schweizertyskan och italienska. Så det blir ju väldigt oförståeligt för folk som inte är härifrån typ.
Och de förstår inte heller varandra?
Nej, det tror jag inte.
Det är inte dialekter som hemma i Sverige,
nej,
norr och syd. Utan
det är ett annat språk. Ja. Så det är rätoromanska, det försöker jag inte ens ge mig in på. Utan jag håller mig till tyskan och pratar väl någon slags blandning av vanlig, ja men high German kallas det, när det är ifrån Tyskland och den här schweizertyskan. Och ibland när man inte får det förstått så pratar man typ svenska och då fattar de det ändå. Så det är någon slags mix där, men man gör sig förstådd i alla fall.
Vi gör så här, jag säger till min klippare Simon att ta in det här YouTube-klippet från när ni vinner titeln och du briljerar på tyskan.
Låter skitbra.
Carl Klingberg! Ole ole! Kartoffelsalat! Carl, erklären Sie uns ganz kurz, es ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um das erste deutsche Interview zu führen.
Ja, genau. Also ich spreche gern Deutsch, aber nicht viel. Nur Hochdeutsch und langsam. Aber ja, Deutsch ist einfacher für mich jetzt, aber nachher 5 Jahre. So ja, ist gut.
Was bedeutet der Titel für Sie hier in Zug, dass Sie ihn gewonnen haben?
Alles, alles, so viele. 5 Jahre auf 2 Finalen, eine Playoffs cancelled, eine Viertelfinal verliere, aber ich habe es schaffen für 5 ganze Saison für diesen Moment. Ist grandios.
Herr Klima, vielen Dank.
Danke vielmals.
Säkert du får förklara, vad var det du sa där egentligen för de lyssnare som inte förstår sig på tyskan?
Ja, nu minns jag inte exakt vad intervjun var, men det var väl typ så här att det var att jag har fightats för det här länge, att försöka vinna och att det var grandiöst att vinna liksom. Och sen har vi väl en liten slogan här typ när de ja, det är en liten dum låt egentligen, så här från Alperna, från de här alphyttorna där man sjunger olé 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 kartoffelsallat. Och det är en grej jag typ har nammat lite på Instagram när jag hashtaggar det, och det har blivit en grej som satt sig bland fans, och ja, även media har väl uppsnappat det liksom. Så då sa intervjuaren där olé olé olé, och jag svarar med kartoffelsallad, och det betyder då potatissallad, vilket makes no absolute sense at all.
Jag tänkte fråga, vad kommer det ifrån liksom?
Ingen aning. Nej. Det är bara en låt som är lite rolig att hänga med på, och det är typ så det har blivit en grej.
Ja. Men när man pratar runt så har man förstått att du har blivit lite av en publikfavorit här nere. Varför tror du att det kommer sig så?
Ja, men det är väl lite att man känner sig som hemma. Alltså det är, de gillar om en import kommer hit och liksom anammar kulturen och lär sig språket lite och så vidare. Så det är väl lite det, plus jag vet inte om det är kanske lite sätt som man spelar på också. Liksom jag är ingen poängspruta i grund och botten. Det är klart man kan göra lite poäng och mål och sånt, men i grund och botten vill jag jobba hårt, arbeta hårt för laget och alltid bidra på något sätt. Och har du ingen poängdag så kan du bidra med annat. Och jag tror att det är någonting som inte hör till vanligheterna bland importer i Schweiz. Och när de ser att man krigar och kämpar liksom, så gillar de en. Och det är väl det, språket, lite kulturen, att man embracerar den och att man, ja, känner sig som hemma lite. Och
så är det stor på Instagram.
Ja, försöker liksom ändå promota mig själv, ja, lite och så liksom. Mitt varumärke. Om inte jag gör det, vem ska annars göra det?
Exakt. Men du, Schweiz och Sverige påminner ju väldigt mycket om varandra. Men har det funnits någon kulturkrock så här långt? Antingen i livet på sidan av eller i själva ishockeyn?
Ja, nej, men hockeyn här är väl lite speciell på så sätt att de har sin hockeyliga och de älskar den. Och sen kanske man sneglar lite på andra, men då är det någonstans de vill bevara sin liga. Men det är lite likadant tänkt där vid sidan av också. De är väldigt konservativa här i Schweiz. Det är halvt katolskt, halvt protestantiskt per kanton typ. Och det är alltid nytt liksom, beroende på vart du kommer.
Du säger kanton, typ kommun,
ja,
ungefär,
exakt,
kan man säga.
Region kan man väl säga. Ja. Det finns 25 kantoner och det är, ja, väl lite som landskap i Sverige, fast Schweiz är mycket mindre som land. Så ja, föreställer en mindre kopia av det kanske, typ på något sätt. Men ja, det är väl så liksom.
Alltså när jag tänker på att spela ishockey i Schweiz, då målar jag upp någon slags hockeyparadis.
Mm.
Just för naturen, hur vackert där, att det kanske inte är en sån stor kulturhinder att hoppa över.
Mm.
Bra betalt, bra supportrar, god mat.
Ja.
Att det är ganska mycket man kan addera där. Vad känner du själv?
Ja, nej, men det är väl en av grejerna som gör att jag gillar det här så mycket. Det är just kombinationen av allt egentligen. Det är först och främst rolig hockey. Jag får spela som den spelare jag är. Inte så mycket förväntas att man bara ska spruta in poäng och man får sparken om man inte gör det. Utan man kan bidra med det man kan. Och sen också att det är väldigt bra lagkamrater. Organisationen är bra. Stan är bra. Det är vackert. Så inne i, alltså nere vid sjön här är det ju hur vackert som helst. Kan sitta och kolla på bergen på andra sidan. Och glaciärerna och bara allmänt harmo. Plus att det ändå är hyfsat bra betalt liksom. Så det är mycket i kombination som gör det värt det liksom. Och sen att man har lärt sig just språket och allt där. Det gör det enkelt att komma hit. Det känns som att komma hem.
Det var det jag tänkte säga. Det är en liten klyscha, men är det ditt andra hem om vi ska sätta ut Göteborg som första?
Ja, men det har det ju blivit. Det har det verkligen blivit. Nu, alltså visst, lägenhet och allt sånt, det måste ju importerna ha såklart, men det, man är ju så hemmastad. Det känns liksom som man har mer saker här nästan än vad man har hemma i Sverige. Att det liksom är mer rutin eller mer vardag här. Hemma i Sverige blir det mer, man kommer hem på sommaren, träffar kompisar och allt sånt här. Spelar mycket golf, träna. Det händer mycket hemma. Medan här är det mer sina matcher, ditt hem, din vardag.
Du har en rutin här på ett annat sätt.
Exakt.
Kanske.
Det kanske inte låter så roligt, men hamsterhjulet är ju mer igång här än vad det är i Sverige. Där är det mer saker som händer om man flänger.
Det underskattade hamsterhjulet för att man ska må bra som person.
Lite så, ja. Och ja, det är klart att varje vardag kan vara grå och så, men det är någonstans det här min vardag är och hamsterhjulet är igång och det är matcher och man känner sig hemma så att man vet hur allt funkar. Det är en ganska skön känsla.
Du, apropå familj och vänner, Schweiz måste vara ett väldigt bra land då också med tanke på att det är inte allt för lång flygresa och att man kanske trivs här när man väl får hälsa på dig.
Ja, verkligen. Det är...
Jämfört jag tänker med Nordamerika och Ryssland som du också har spelat i.
Absolut. Nej, men Nordamerika och Ryssland, det är ju långa flygningar för att komma dit och det blir mer ett projekt. Det blir verkligen ta ledighet för att ja, åka dit och besöka. Här kan du ju ta en helg enkelt att komma ner och se lite hockey och ja, det tar 2 timmar att flyga från Göteborg till Zürich och sen är det ja, 40 minuter på tåget hit till Sug. Så är du här och det är väldigt enkelt liksom att komma hit och det är ju stor harmoni att vara här med. Så både familj och vänner kommer ju ganska ofta och det är jäkligt roligt.
Nu pluggade jag italienska och spanska, men Sug, visst betyder det tåg?
Det betyder det, ja.
Ja, jag tänkte på det när du sa det. Visst är det det?
Ja, det, jag tyckte också det var konstigt första gången. Ja. Jag bara, heter stan tåg? Och det gör det ju bokstavligt talat på tyska liksom. Ja.
Men så på stadsskylten här så var det något körsbär.
Ja.
Jag förstod inte kopplingen där riktigt.
Nej, det gjorde inte jag heller första gången. Men det har jag fått höra efterhand då. Att det är typ en slags kirchtarte heter det. Det är körsbärstårta.
Jaja.
Som är en speciell grej som är från Sug. Väldigt äcklig tårta, men det är deras grej. Och
den är det som en nationalrätt eller efterrätt? Kan man,
ja, men nationalrätt ska jag inte säga. Men
nej, det är inte så bra kretten.
Suggisk nationalrätt, om man kan kalla det så. Okay. Då. Regionalrätt, det är en grej som är härifrån kan man säga. Och det kommer de aldrig släppa. Som sagt, Schweiz är väldigt konservativt. De håller fast vid sina grejer och det här är något som identifierar Sug. Då ska det sann vara kvar. Liksom.
Men du, vad tycker du om smält raklett över steget potatis och lite lök då?
Det är nog en av mina favoriträtter i världen.
Oj. Jag var här på semester några gånger. Jag tycker inte alls att det är gott på de restauranger jag äter.
Nej. Men,
det blir för mycket av samma.
Ska vara ärlig så har jag aldrig ätit raclette på restaurang. Utan jag har alltid ätit det hemma.
Jaha.
Jag har raclettejärn och så. Sen är jag ju också ostfantast. Det kommer från farsan. Han har alltid älskat ost och snackat väldigt mycket om schweizisk ost. Så både fondue, ostfondue och raclette och även cordon bleu, så här schnitzel med smält ost. Det älskar jag.
Han är ganska nöjd över att du spelar här nere.
Ja, ja, när han kommer hit då är det det som gäller. Liksom. Så, ja, men det är kul. Det är första åren när jag var här så började de ge mig smeknamnet Käseman i laget. Och det betyder ostmannen då.
Ja. Själva ishockeyn då? Om du ska jämföra med de ligor du har varit i tidigare. Hur ja. Hög är klassen? Hur upp? Är, jag tänker till exempel på SHL, pratar man ofta om att det är väldigt defensivt och tråkigt.
Mm.
Hur är NL jämfört med dem?
Ja, alltså, nu har inte jag varit i SHL på typ 11 år eller vad det är. Men vad jag minns så var det ju ganska uppställt. Mycket styrspel, mycket uppspel, alltså från statiskt, liksom från bakom mål. Ja, men det blir ju rätt defensivt då. Det blir ju mer att man vill stänga in mittzon och då händer inte lika mycket. Här i Schweiz är det lite mer fart och fläkt. Man vill liksom stressa motståndarna till att göra misstag längre upp i banan och ja, men forechecka och liksom ha ett fungerande forecheck pressspel typ. Vilket gör det ganska fartfyllt, roligt. Och jag som spelare är ju väldigt mycket för forecheck och att skapa oreda hos motståndarna. Och stå och vicka på rumpan i mittzon då, det är inte riktigt min grej. Så
men jag tycker det du beskriver nu har smyggt sig in i svensk hockey mer och mer de sista 4-5 åren i alla fall. Mm. Så jag tror du ska passa ännu bättre där nu än när du lämnade.
Ja, det är inte omöjligt. Jag kollar ju mycket på SHL såklart och jag ser också det såklart. Frönda tycker jag spelar på ett väldigt så, ska man säga, fredigt vis ändå med Roger där i spetsen. Så ja, nej, det kanske skulle vara bättre nu, ja, absolut. Sen om man jämför med Ryssland, då Ryssland är också lite mer defensivt. Där älskar tränarna en 1-0-match och ställa upp och också så liksom. Fast där är det mer skicklighet så de kommer trä sig igenom en del ändå. Och det är väl därför de vill förminska rinkarna lite så att det blir lite mer, ja, att det blir lite mer fart och fläkt liksom. Och här är det väldigt mycket fart och fläkt då skulle jag säga. Och det passar mig väldigt bra. Och det är väl också en anledning att man gillar det så mycket här, för att det är... Ja, men det är rolig hockey att spela. Och jag ska inte säga att den är alltid öppen, för lagen blir mycket bättre på att försvara sig. För bara 5 år sedan så skulle jag säga att ligan nu har höjts markant i, ja, men i man ska säga, spelnivå. Så ja, jag gillar ligan, hur den utvecklas här och hur man vill spela hockeyn liksom.
Ja, men ni hörde väl både Frölunda och SHL och lite Ryssland och så vävde jag in Nordamerika på ett hörn också. Allt det här kommer vi grotta ner oss i, kanske under maxpuls men även faktarutan. Vi är inte riktigt där än, utan vi har snabbfrågor och fördomar att avhandla först. Och jag har ju alltid den inledande punkten under maxpuls till er spelare. Ibland sportchef och tränare med, men du är fortfarande aktiv och då får du den här. Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Det här ska vara snabba svar, eller hur? Henrik Lundqvist eller Niklas Bäckström? Ja, men Henrik Lundqvist är ju en av de bästa målvakterna genom tiderna. Om inte den bästa från Sverige eller vad. Han har ju både tränat på sommaren mycket och även i VM 2017 där i Köln. Och så Niklas Bäckström när han kom in där också. Det var rätt mäktigt att se hur bra han verkligen är.
En okänd talang?
Beatbox.
Det måste du berätta mer här.
Ja, det var...
Hur föddes den talangen?
Det började väl när vi var typ i högstadiet. Vi hade en melodifestival på skolan. Alla kom upp och sjöng. Några var bra, några var rätt dassiga. Så kom det upp två grabbar som började beatboxa. Och jag fattade ingenting. Alla trodde att det var liksom trummor i bakgrunden eller någonting. Men nej, de gör det med munnen. Så sopade de hem den här melodifestivalen. Och efter det här så började alla försöka beatboxa på skolan. Liksom. Och någonstans så lärde man faktiskt hur man gör.
Kan vi få ett litet smakprov här då?
Ja, vänta då. Ja, typ så.
Det där var ju klass på.
Ja, helt okej.
Ja, det är absolut. Jag förstår att du listar den här under okänd talang. Men det tråkiga nu är ju att, eller tråkigt, vi är ju väldigt glada för jag och lyssnarna. Nu vet ju alla om det.
Ja, nej, men det får gärna vara en lite mer känd talang då. Så kan man ha det lite mer som en partytrick eller något.
Du borde bjuda på den när Zug vinner nästa mästartitel.
Ja, men då får någon säga till reporten att jag ska göra det.
Jag flyger ner, ja, och intervjuar det på svenska så får du lösa en ny beatbox.
Då löser vi det.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Oj. Mitt bästa köp får väl ändå vara typ, man får säga lägenheten i Göteborg. Alltså man måste ju ha någonstans att bo och gillar fortfarande lägenheten. Så det är väl det bästa. Det sämsta, den var svår. Kanske kan jag säga mina wedge-klubbor i golf då. För de använder jag knappt. För jag är inte så bra på att chippa bollen. Och ja, man kanske skulle fokusera på att köpa någonting annat. Jag vet inte. Men jobbar fortfarande på att bli bättre på golfen.
Vad ligger handikappet då på då?
15 ungefär.
Just det. Du Carl, nu är det fördomar.
Okay.
Som jag ska skicka mot dig. Både från höger och vänster och mitten här. Och så får du skjuta undan dem. Eller så får du ta till dem och säga, ja men Adam, där har du rätt.
Ja.
Alltid i Carl Klingbergs kylskåp. Ett dussin iskalla Nocco.
Ja, stämmer.
Är det så?
Dricker alltid Nocco innan match. Inte hemma så, utan då föredrar jag kaffe. Men jag pallar inte hälla i mig 2-3 kaffe innan match, utan då tar jag hellre Nocco när jag spelar lite two-touch med grabbarna. Och då har jag det hemma och tar med det till rinken.
Men hur många trycker du på en dag då? Totalt?
Nej, då blir det ju bara en per match. Så det blir ju,
det är inte mer alltså?
Nej, det är 3 veckan då.
Okay.
Så en halv.
Det är normal konsumtion i så fall.
Men den finns i kylskåpet, ja.
Jag tänkte säga att han är en sån energispelare. Så var kommer det ifrån egentligen? Det måste vara koffeinet.
Ja, men lite kanske.
Hur klarar man av att bibehålla energi match efter match? Och känner du att det är skillnad på det jämfört med när du var yngre? Just att klara av att vara på en hög nivå.
Ja, men det är en riktigt bra fråga och det är någonting som blir svårt med åldern såklart. Alltså, om du frågar mina lagkamrater som jag hade när jag var 17-18 skulle jag nog säga att jag var snudd på ADHD liksom, för att jag alltid var igång och gjorde saker och vid sidan av så ville jag spela basket, ville spela fotboll. Det var liksom håll igång hela tiden, no ending med energi liksom. Nu har man inte riktigt den energin här utan man försöker kanalisera den och använda den på isen och det är klart att varje dag inte är lika enkel att ha energi på. Någonstans är det min spelstil och jag måste liksom försöka elda igång den här energin när det är match. För det är så jag är effektiv. Om inte jag har den, då är inte jag samma spelare och då kommer inte jag vara där jag är. Så försöker på något sätt bibehålla den just på matcherna i alla fall. Och sen kanske det inte finns i samma utsträckning vid sidan av längre.
Ja, men vilka knep hittar du i vardagen då? För att sätta på on-knappen vid rätt lägen som du är inne på.
Nej, men jag tror jag brukar näpa en del till exempel när jag kommer hem från träningar och även på matchdagar. Och då blir det den här nedvarvningen lite för att på något sätt få ny energi för senare. Och även liksom varva ner lite. Så jag tror det är viktigt att man kopplar av när det när det är avkopplingstid och inte bara alltid slösar energi, utan att man kanaliserar den på något vis och konsumerar den på något vis.
Sen är det väl att slussa i sig kalorier för att orka också. Jag har hört från någon lagkamrat till att det är en stolt 100-plussare här. Sitter i podden med mig.
Jajamän, det är faktiskt sant. Det är lite roligt när du säger det, för det är första gången jag ligger över 100 konstant. Innan har jag väl legat kring 99, 98, 97 typ så här, men jag gick upp en del sommar, trodde det var fett. Vi gör en sån fettmätning liksom efter varje sommar. Men det var muskler liksom. Och då kan man ju bara anse att det är bra, så länge du kan röra på dem.
Absolut.
Så jag har egentligen bara försökt anamma det och liksom känna mig bra i mig själv. Och skita lite i hur det ser ut på vågen eller så. Men det har känts bra. Jag känner mig snabb, jag känner mig rörlig. Och den står fortfarande på över 100. Så.
Kanske bra med några extra plusin också för skade... risken.
Absolut.
Alltså att man lägger på sig lite.
Alltså
det behöver inte vara muskler.
För mycket fett blir bara en belastning för kroppen. För lite, då har du inget skydd.
Nej, så, exakt.
Ja, men någonstans där mitt emellan. Sen är jag absolut ingen feting. Liksom. men sen har jag kanske inte modell sixpack heller. Liksom. Nej, men det gäller att... Alltså för mig handlar det bara om att må bra på isen. Och det gör jag genom att... Ja, äta energi, det gör man ju. Så jag äter ju väldigt, väldigt mycket. Alltså stora, stora mängder. Jag tror folk underskattar hur mycket jag äter. Jag äter
är det många 10 000 kalorier dagar eller?
Det vet jag inte, men jag äter nog 2-3 gånger mer än vad min flickvän gör till exempel. Och säkert 50% mer än vad många andra i mitt lag gör.
Men är det fler vid varje måltid eller att du utökar måltiderna? Så att det är två luncher, två middagar?
Nej, utan det är nog mer att jag äter mer under måltiderna. Och sen... Ja, man vill lite mellanmål då också, då och då. Men kort och gott, jag vill bara må bra på isen. Känna mig rörlig och effektiv och snabb. Sen vad det står på vågen, det spelar inte så stor roll. Men kan det vara mer på vågen samtidigt som jag känner mig det, så är det ju bara en bra grej tycker jag.
Absolut. Min svärfar, han har en mugg där det står en riktig man väger över 100 kilo. Jag kanske ska ta med den till dig.
Det måste jag ändå säga att det är ju lite... roligt ändå att vara över 100 men ändå känna sig bra. Så jag får ändå någonstans... Nej, jag ska inte säga att jag ska hålla med det här. Jag ska bara må bra och så får det stå vad det vill på vågen. Men som det ser ut nu så är det väl lite kul att kunna säga ja, jag väger över 100.
Jag vet inte varför det är en sån mäktig siffra att försöka nå upp till. Jag pushade 96 sommaren 2017.
Ja.
Mer feta muskler kanske jag ska säga. Men jag var snubblande nära att vara uppe där och dansa. Men jag insåg det. Jag är ju inte på den elitnivå du är på. Då fick jag problem med knäna, ljumskarna och då var det inte hållbart längre.
Nej.
Så då kapade jag 15 kilo rakt av. Nu mår man mycket bättre.
Så är det ju. Alltså, hade jag inte spelat hockey så hade jag antagligen inte varit i närheten av den här vikten. Utan då hade det ju varit mindre muskler, kanske mindre eller mer fett, vem vet. Men det hade ju, jag hade inte, alltså jag vet det, så fort jag kom hem på sommaren så äter jag mycket mindre. Och det är inte för att jag försöker hålla mig, utan det är för att jag inte är lika hungrig. Det är inte lika mycket energi ut och då behöver jag inte ha lika mycket energi in. Så jag går egentligen bara efter vad kroppen vill ha, vad den önskar. Och äter jag inte ordentligt under säsong, då känner jag det direkt. Så jag försöker bara underhålla kroppen på så sätt.
Trots rapporterna så övervägde du faktiskt aldrig ens att spela för Örebro i somras.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det var väl någonstans långt, långt i baktanken att alternativet fanns. Men för mig var det mer... Det var lite knixigt här med importfrågan. Vi hade en spelare som förmodligen ville till NHL. Han hade kontrakt. Lämnar en sån spelare under sitt kontrakt så får då laget i Schweiz använda fler importer. Vi hade redan 4 importer skrivna.
Det är kvoten för att använda per match också.
Precis.
Så att alla hänger med.
Ja, så när han stack då öppnades det upp en till importplats här. Och jag hade redan ett erbjudande från SUG innan det. Och då var det snack om att vi skulle rotera. Men det kände jag bara efter en riktigt bra säsong. Kanske inte jättekul. Sen när han stack då var det en öppen plats. Och då kände jag att... Nu är det dags att börja snacka med SUG. Och så det var väl det, typ. Eller om det skulle komma något riktigt bra erbjudande från Ryssland som man inte kan tacka nej till. Det var de två alternativen jag kände att jag hade. Kanske någon annanstans i Schweiz, men samtidigt när SUG sen väl började prata då kände jag att då fanns det inget annat alternativ än det eller eventuellt Ryssland. Sen någonstans där började Örebro ja, fråga varför han inte signat och undrar om jag var sugen. Och jag bara, ja, alltså jag lyssnar gärna, men mitt mål är att vara kvar i SUG eller åka till KL.
För det är ovanligt att en toppspelare i en europeisk liga inte har signat vid VM och till och med några veckor efter VM.
Ja, men det, juni. Det var ju lite den här importsituationen, lite corona, lite så. Kanske visa upp sig i VM också och se om andra lag i, ja, men kanske till i KL liksom, se om man var bra och intressant.
Så du kände att det var skyltfönster lite grann också?
Ja, lite så. Mm. Sen gick jag ju sönder i VM, så det blev ju aldrig det skyltfönstret jag önskade då. Men kort och gott, jag lyssnade på Örebro och uppskattade väldigt mycket att de ville ha mig så mycket, såklart. Men för mig var siktet inställt på SUG. Och hade det varit så att man var sugen på att faktiskt dra hem, då hade jag ändå velat kolla med Frölunda och så vidare. Och de sa jag till ganska tidigt att jag vill inte ge falska förhoppningar, utan jag kommer förmodligen inte komma hem, och då vill jag inte att ni ska sitta här och hoppas. Så Örebro sa jag väl typ samma sak till egentligen, men de... Ja, riktigt igen. Lite, ja, lite mer kanske.
Vi ska säga det också. Vi kan kasta fram det på bordet. Att Sportbladet rapporterade att du skulle få en riktig topplön i SHL. De skrev 300 000. Du behöver inte bekräfta eller dementera det. Men var det svårt att motstå det när en klubb går efter en så pass hårt, och när man känner den uppskattningen att shit, de här tror på mig?
Ja.
Ja.
Ja. Bra fråga. Ja, det är klart att det är mycket pengar att säga nej till över lång tid. Det är, men ett, pengar är inte allt. Och sen två, förändra hjärtat, det är för stort liksom för att man bara ska kunna, okej, jag drar. Då hade jag ju som sagt velat kolla med förändra också. Plus att här i Schweiz så, ja, du tjänar bra här också liksom. Så det var mycket pengar, men någonstans så känner jag att man får lyssna lite på hjärtat, och så får man så, ta efter på det andra i andra hand lite och så vidare. Så nej, det var ju såklart, jag uppskattade väldigt mycket, men för mig handlade det kanske inte så mycket om pengarna i just den frågan. För jag vet vad jag har här, alltså allting vid sidan om som vi pratade om tidigare, och det väger upp väldigt mycket. Och att bara lämna det utan att veta riktigt vad som händer där, vad jag kan förvänta mig, det kändes svårt.
Nu ska du få en fråga som du har fått hundratals gånger förut.
Mm.
Du har ju 2 års kontrakt med SOG.
Ja.
Men när drar du till Frölunda?
Ja, Frölunda, det är hjärtat. Det är, och det är väl inget snack om att man vill vara där mer, någon gång mer liksom. Sen vill man inte heller komma hem och vara gammal och grå och inte kunna bidra. Man vill ju fortfarande kunna vara effektiv, vara den spelare man är nu. Så det är svårt just med att man känner sig så hemma här. Skulle SUG fortsätta visa intresse för mig och även för Frölunda, då står jag vid ett vägskäl liksom. Och det skulle inte vara lätt.
Men ryckte de i dig i somras? Frölunda?
Nej, utan de frågade mig, vill du komma hem? Så snackar vi. Jag bara, jag vet inte.
Det var Sjöström som du hade kontakt med.
Ja,
det var Roger.
Och då blev det mer bara, ja, men då är det ingen idé att jag sitter här och ger falska förhoppningar. Så det skulle ju bli ett vägskäl såklart. Men som sagt, jag trivs verkligen här i SUG. Det är liksom, det har blivit som ett hem. Och ja, det blir hem mot hem i så fall. Och det blir ett vägskäl, och det blir svårt att avgöra. Så nej, det är liksom lite samma sak här i Schweiz egentligen. Så det finns andra lag som har ryckt igen också. Men SUG känns som mitt alternativ. Det är här jag hör hemma. Fansen gillar mig. Stan gillar mig. Jag får vara den spelare jag är. Ja, det liksom, det blir lite den här identifikationsfiguren, om man säger, som jag har med SUG, som jag även har med Frölunda då.
Ja, men för det måste ju ändå locka. Jag tänker på Niklas Lahs och Joel Lundqvist, de som förknippas så mycket mer än den där föreningen. Och du är från staden. Har du haft någon tanke på det, att jag kanske skulle kunna göra en liknande resa? Kanske inte nå upp i Joels status, för den är ju enorm i Göteborg. Men du förstår mina tankegångar här.
Ja, alltså absolut. När jag lämnade SHL och Frölunda, så visst, jag hade power och jag var energirik och sånt liksom. Men den spelar jag idag, jag är inte i närheten av vad jag var då, utan jag är mycket mer säker med pucken och stabilare och mer trustable i olika situationer. Och det är ju komma hem och visa det och liksom bli någon slags Ja, men ikon, det är klart att det lockar liksom. Det gör det verkligen. Samtidigt som man inte vill kasta bort någonting som är väldigt bra som man har nu.
Nej, och det är jättesvårt.
Alltså. Det är väldigt svårt. Så här, hade man inte gillat sin situation här, då hade det inte varit något snack liksom. Det är det som gör avvägningen svår, såklart. Att det, ja, men jag har det bra här och liksom veta att jag har det bra här. Ska jag chansa på att det är gräset är grönt på andra sidan nu? Eller ska man fortsätta vara på sin betesmark och käka gräset här något år till? Och CSN kan man avgöra. Det är svårt och jag försöker inte kolla för långt in i framtiden. Jag försöker leva i den säsong jag är i och köra klart den. Och så får man liksom börja fundera när det närmar sig där och då. Nu har jag ju 1,5 år kvar här och får ju äga de åren. Så får man börja tänka de banorna sen.
Men du kommer inte från ytterligare en hypotetisk fråga från mig.
Yes.
Skulle de kasta upp ett 5-årskontrakt och sälja in att Carl, Joel har lagt av. Vi behöver fler kulturbärare som vet vad Frölunda står för i SHL. Du är bevisligen toppspelare i Europa. Vad svarar man då? För jag kan tänka mig att det är så en sportchef säljer in.
Självklart.
Sånt.
Alltså det hade ju först och främst varit en ära att få höra de orden. Man hade blivit stolt och man hade verkligen känt att det suger i förhållande tarmen. Liksom. Att man, det är självklart varje spelares dröm som kommer från någon stad eller någon klubb och förknippar med att få höra det och kanske få chansen att göra det. Det blir liksom den frågan återigen. Frågan är, vart står du och vad tror du att du kan få? Vad kan du få där du är? Vad kan du få där? Det blir en avvägning, ett vägskäl i så fall och någonting man får avgöra där och då. Men det är ju såklart, det är ju det man vill också om man ska hem. Man vill inte bara så här huvudlöst åka hem med huvudet under armen någonstans och inte kunna visa vem man är som spelare eller person för den delen. Liksom. Utan man vill ju att stjärnorna ska stå rätt lite och att känna att ja, det känns bra i magen och inte bara nej men det här gör många spelare och då borde jag göra det också. Utan någonstans lyssna på gut feelingen liksom.
Du körde ofta stilen hängslen med vit skjorta och kavajbrallor när det skulle festas på högstadiet och gymnasiet.
Det gjorde jag inte. Nej, tyvärr.
Vad hade du för stuk då?
Oj, jag tror inte jag brydde mig så mycket om kläder förrän jag gick i typ 8:an eller något sånt. Då kanske jag började sätta på mig något som jag tyckte var lite mer okej. Okay.
Men jag tänkte att det här var ju stilen. Så jag ska klä upp mig. Jag vet inte riktigt hur man gör. Mm. Ja, men vit skjorta, de där brallorna och så. Vi slänger på hängslen även fast det inte ser så bra ut egentligen.
Jag kanske hade något liknande på typ balen eller studenten. Men inte hängslen då. Men
nej.
Det är väl typ då jag har haft det. Jag har nog inte varit så mycket av en skjortkille utan jag har varit mycket här. Jag orkar inte ha mjukisbrallor. Sen när man kom upp lite i ålder att man brydde sig lite mer. Men nej, jag har nog aldrig brytt mig jättemycket om det när jag var yngre. Liksom, utan jag har alltid varit lite den här sportfånen som är gå ut och spela boll på rasterna och hockey och fotboll vid sidan av och pingis och innebandy och snöbollskrig när det var snö på gården på skolan och allt möjligt. Så det var nog inte så mycket med det här att sitta i skjorta och försöka vara lite cool utan jag var nog mer dampig.
Jag förstår. Du nämnde ju att du beatboxade eller att du är väldigt bra på det. Jag var på väg att bygga en fördom om att du alltid har Avicii i högtalarna. Stämmer det då?
Det ligger väl något i det. Alltså jag gillar Avicii jättemycket. Mm. Det är en kultbärare. Jag tror inte han har en enda dålig låt. Jag är även DJ i omklädningsrummet och spelar en del Avicii faktiskt. Han är från Sverige. Han är grym.
Och du är samma generation och vi var väldigt påverkbara just i den åldern och den typen av musik.
Absolut.
Så jag tror att han kommer leva med oss för alltid.
Så kommer det vara. Absolut. Det är varje låt han släppte back in the days, liksom, det var ju eufori, liksom. Det var magiskt. Och det är ju fortfarande så att man lyssnar på det och tänker tillbaka på de åren där och även på liksom, hans öde och allt möjligt. Liksom. Så det finns allt möjligt där. Det finns melodramiskt och som är så här skönt. Liksom. Och det finns ösigt som man kan sätta på innan matcherna. Och Det blir mycket det, men det är mycket annat också såklart. Så ja, jag får säga 50% fördom rätt där då.
Det var lite fult av mig att klämma in den också när jag hade ett fel. Så jag vet inte om den gills egentligen.
Ja, jag ger det rätt för den.
Snyggt. Du har inte riktigt gett upp tanken på att studsa tillbaka till NHL igen.
Nej, det har jag nog inte. Utan jag har, alltså sen barnsben egentligen, har man alltid drömt om att spela NHL. Jag blev draftad av Atlanta. Signade med Atlanta. Åkte dit, fick en match med Atlanta. Kände att nu är det nära. De sa till mig, nu är du nära. Hela organisationen hamnade i Winnipeg. Coachen där kom och frågade, aha, vem är du då? Jag kollar på dina stats här från förra året. Det är inte så bra. Det var liksom ny GM, ny coach. Det blev lite ett stopp där. Men jag kämpade på i AHL. Fick några matcher uppe. Men min dröm var ju liksom att vara regular där. Och det var min högsta dröm. Det var allt jag ville åt. Men efter 4 säsonger och ja, mest matcher i St. John's Ice Caps historia i AHL. Och skriva, sen blev jag tradad då till Rangers organisation och var i Hartford lite. Så stod jag vid ett vägskäl. Ska jag chansa här nu igen på en 5:e säsong och slå mig in efter hade jag 12 matcher i NHL. Och så stod ett KHL-lag och erbjöd otroligt mycket mer pengar. Och för mig blev det ju liksom, jag har kämpat nu liksom, när ska jag få min chans? Så jag tänkte, jag tar ett år i KHL och så vill jag tillbaka igen. Och så blev det ju inte. Och sen någonstans har det alltid varit så, fan, NHL är ju högsta dröm. Det är ju dit jag vill. Så varje nytt kontrakt som man alltid sneglat över lite och bara, finns det en chans liksom? Men jag är inte intresserad av att hamna i AHL.
Nej, det där AHL-gnugget som du verkligen gjort är inte speciellt glamoröst. Hur minns du tillbaka på de åren?
Jag minns dem som väldigt roliga, utvecklande. Jag blev en mycket bättre hockeyspelare. Jag började förstå vad som krävs av en professionell hockeyspelare. Jag hade en bra coach som verkligen hjälpte mig på så sätt och var rak och ärlig. Det var liksom inte något gullande, utan idag var du bra. Fortsätt så här, gör så här. Bra var det inte bra, och då fick man höra det och känna det liksom. Och det är någonstans så det går till i proffshockey. Det går inte runt, kan inte gå runt och gulla med folk liksom, utan det är raka och ärliga puckar, och någonstans är det prestationen som avgör det faktiskt. Och det är så det ska funka egentligen. Även om det kan låta hårt för huvudet liksom, så är det så det funkar. Men nej, det AL-gnugget, det har jag gjort. Jag blev en bättre spelare. Jag har blivit en ännu bättre spelare sen när jag väntade hem till Europa. Så ska det bli...
Det är inget tvåvägskontrakt alltså. Nej. Det är dit upp på väg nu.
Nej, utan det är klart, du kan ju bli nedskickad fortfarande om du har ett envägskontrakt. Men ja,
då kan ju en NHL-klubb snappa upp det,
ja,
någon annan.
Så precis. Och så hade man ändå säkrat liksom någonstans att ja, men du blir betald som en NHL-spelare. Och inte för att det är det viktiga när man åker över dit, utan då är det mer chansen att vara en regular i en NHL-uppställning. Är jag bra nog för det? Ja, men det tycker jag. Absolut. Men jag vet hur det funkar. Om du har en plats i en tredje, fjärde kedja, så kanske du ger det hellre till en 19-årig som kan utvecklas ännu bättre och bli ännu bättre än en 30-åring. Även om du vet vad han går för. Så är det nog intressant att utveckla
spelarna. Hur värderar du de två olika scenarierna? Att kanske ha en roll i SOG där du spelar så mycket som du gör, du har det förtroendet, du älskar fansen, uppskattad av tränarna, en uppskattad lagkamrat också, kontra att kanske få ett envägskontrakt från, vi säger Florida, bara för att ta ett exempel.
Mm.
Där de placerar dig i en fjärde kedja, du gnuggar 6-7 minuter per match, får lite boxplay-tid. Är den drömmen värd att uppleva igen då?
Mm, det är en bra fråga. Jag tror många som vänder hem som har 100-200 matcher, de har gått igenom det. De känner att det var kul, men nu räcker det. Nu vill jag spela mer. Jag har aldrig fått den känslan, utan jag har alltid varit där precis nära, in and out i line-upen. Och det har liksom, jag har aldrig fått den där sukten av att vara där. Och det har varit högsta drömmen sedan jag var liten. På något sätt är det fortfarande. Samtidigt som jag vet att jag har det riktigt bra nu. Det är inte bara att kasta bort. Men någonstans så, när det kommer till hockey, om man inte drömmer om någonting, om man inte liksom jagar någonting, då tror inte jag man blir lika bra. Och jag vill ju verkligen, har alltid velat vara en NHL-regular. Så den drömmen på något sätt finns ju där, och det är klart man jagar den då. Sen fattar jag själv att när man är 30, snart 31, Det blir inte lättare. Och den drömmen kanske är bortblåst, samtidigt som jag vet att det är klart att den inte är helt, helt bortblåst. Det räcker med att en GM ser det, en vill ha en och ger den chansen. Men skulle det vara enkelt? Nej. Men drömmen finns där, finns chansen. Och om den gör det så är den väldigt liten. Men ja, den finns.
Om man tänker så här också, lönetaket ser ut att ligga kvar under x antal säsonger nu, vilket gör att det blir svårt att pressa in alla stjärnspelare. Då kanske man börjar blicka mot Europa för att hitta lite billigare alternativ till sina tredje, fjärde kedjor. Så att jag tror inte att det är omöjligt att vi börjar se fler från KL och Schweiziska ligan och SHL som går den vägen.
Nej, och skulle den chansen komma för mig, då känner jag bara, då är det bara att jaga drömmen. Alltså då är det, du kan ha det bra och allting, men någonstans så där kommer drömmen före allt annat. Det är liksom bara att åka. Är det din dröm så ska du jaga den, så är det bara. Och då får man bara jaga den och gilla läget, om det skulle bli på samma sätt som kanske andra spelare har känt när de har vänt hem då och så. Men då har man i alla fall gjort det och vetat att jag gjorde det. Jag är stolt över mig själv att jag åkte dit och gav hjärnet liksom. Så ja, nej. Skulle chansen hoppa sig, och om den nu finns, så är det klart att den är hyperintressant.
I hetsiga diskussioner med lillebror, händer det då och då att du drar upp triumfkortet? Jaha, John. Men vad var det egentligen som gjorde mål först i NHL?
Du, det har jag nog sagt någon gång. Typ mer när man är med polarna. Alltså, det är inget snack om att John har lyckats mycket bättre än vad jag har gjort. Utan han är ju stjärnspelare i NHL och allt sånt. Och,
men 2013-2014, nu är Winnipeg Jets-tröjan.
Ja.
Drar du till den?
Jets have a 3-1 lead. Well, there's a happy young man, Carl Klingberg, with a nice goal and some good work behind the net. It all starts, he mentioned this line, so good against the Bruins. Again, Cormier first on the puck. Anthony Peluso in there behind the net. And they protect it. They don't just throw it away when they can't. A little play here to Redmond. He throws it to the net. And they're right on top of it. Klingberg has a chance. I love the play by Cormier. He holds it against the wall. Support by Klingberg. Walks it out front. Quick play. Gets it to the far post and in. And one he won't forget.
In his 10th NHL game.
Ja, nej, det har jag sagt någon gång. Och då blir det lite så här kul för att ja, men vadå? Kalle är en bra hockeyspelare med. Men John kanske är bättre.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Men att han ändå har några trumfkort som John inte har. Han har inte spelat OS heller än, vilket jag har. Så det är väl de grejerna typ. Han har inte burit C1 i landslaget. Det har jag också gjort en gång för, vad blir det? Ja, för 1,5 år sedan i Globen. Så det är väl några så här små saker, men samtidigt så här, ska jag hålla på så, och han ska börja dra sina trumfkort, och då ligger man nog i läge ganska snabbt. Så.
Men jag såg att det hände någonting i dina ögon när vi pratade om NHL.
Ja.
Så det där första målet måste ha varit väldigt speciellt, och ditt enda också.
Ja, ja, verkligen. Det är så här, du kan spela matcher, stå på line-upen, få någon minut och känna dig stolt över det. Men någonstans så här, okej, du har gjort första matchen nu. Vad är nästa steg? Det är ju att sätta avtryck. Och det är ju att producera och bidra. Så det här med att första matchen, det var mäktigt. Andra matchen, ja, det var fortfarande mäktigt. Tredje, alltså alla matcherna är mäktiga. Men det blir någonstans så här, okej, men nu har jag gjort det här. Vad är nästa steg? Vad ska jag göra för att bli, att sätta avtryck här och bidra? Och då är det ju att producera, göra mål. Och det, när jag fick in den, då kände jag bara, yes. Nu, det här är liksom, det här kommer aldrig försvinna. Kommer alltid finnas med i statistiken. Kommer alltid ha pucken.
Var är den? Är den här eller i Göteborg?
I Göteborg.
Ah, synd.
Ja.
Så hade det varit bra för poddbilden som vi ska ta sen.
Ja, jag fattar det. Nej, men den är hemma i Göteborg.
Okej. Att tävla och kunna mäta sig med en bror som, det skiljer bara ett år mellan er. Hur viktigt tror du det har varit för er två, alltså om vi ska ta Johns perspektiv här också, att ha haft dig att sträva mot hela tiden?
Ja, det har ju varit A och O för vår utveckling skulle jag säga. Och det här skulle jag kunna prata om i en evighet känns det som. För det,
gör gärna det.
Ja, nej men det är såklart allt har vi tävlat i. TV-spel, fotboll, hockey, street hockey, löpning, brottning, allt du kan tänka dig. Alltså, och det är klart att när man gör det, man tävlar, det blir roligt, man vill inte förlora. Och då gör man ännu mer för att vinna. Sen var jag alltid större än John. Det är ganska intressant. Jag tror någonstans att vi har skapat varandra som hockeyspelare. Just av våra motsatser typ.
Oj, vad intressant att utveckla det där.
Ja, men jag har alltid varit större. 1,5 år äldre. Vart stor för min ålder också. John ganska liten för sin ålder. Framförallt när han var liten. Och jag använde mycket av min fysik. Jag använde mycket av min styrka och snabbhet. För att slå honom då. Och det gjorde jag ju typ alltid. I och med att jag var äldre. Jag var större. Och då började John, vad gjorde han? Han började trixa lite. Liksom så här, vara lite smartare kanske. Och så. Ja, med puck eller med alla andra grejer liksom så här, för att kunna slå mig. Gjorde han det? Nej, kanske inte i ung ålder, men någonstans har väl det satt sått ett frö i att han liksom så här börjar bli lite mer mobil, lite mer dynamisk, lite mer så. Och sen när vi kommer upp på åldern så har han ju verkligen anammat det, och jag har anammat mig som den här personen. Så.
Och den fysiska biten har ju förbättrats på hans sida också.
Ja, så absolut. Han har kommit ikapp. Och kombinationen av hans fysiska förbättring och den här liksom någonstans sådda fröet i att vara kreativ och göra bättre saker än vad motståndarna gör på så sätt. Där har vi ju skapat varandra skulle jag säga. I och med att vi alltid tävlat mot varandra. Och jag har ju anammat min också. Och verkligen så här, det är klart att det finns spelare där ute som är både starkare och snabbare och så än mig, men jag försöker behålla det här liksom, ska man säga, trycket i och energin i hur jag är, hur jag var och hur jag är nu också liksom. Det har ju någonstans kommit med mig från ung ålder kan man säga.
Men så du byggde spelförståelsen och pucktrollande vi har sett på blå linjen.
Ja, jag tar om med all ära för det.
Precis.
Nej, men alltså det är klart att det har han gjort själv. Men det är ju, och jag säger inte att det här är hela sanningen heller. Det finns,
nej, jag skämtar ju också när jag sa det. Ska jag säga.
Det finns en miljon sanningar säkert. Men det är klart att någonstans att vi har skapat varandra genom att tävla mycket mot varandra. Och just då blivit våra motsatser. Jag har fått använda min fysik för att vinna över honom. Och han har fått använda sin kreativitet för att vinna över mig. Och så har det bara blivit mer och det. Då ska jag trycka till dig. Då ska jag vara smartare än dig. Och så blir det bara så. Så det är klart att jag tror att det finns nog någon sanning i det, absolut. Vi har skapat varandra som hockeyspelare.
Men hur är det att ha fått delat ett hockeyliv med sin bror? Trots att ni har inte spelat på samma platser. Men ni har ändå följts åt under egentligen hela karriären.
Nej, alltså det är mäktigt att ha någon så nära liksom. Vi är ju bästa vänner också, att kunna prata om våra olika situationer inom hockey och även strategier och allt möjligt och hur det går och så. Sen är det klart att vi inte alltid pratar om det, utan vi är bästa vänner och bröder också. Vi pratar om allt möjligt, men just hur det har gått från att vi spelade ihop i Frölunda tills vi mötte varandra i NHL, min sista NHL-match. Så spelade jag kanske 3,5 minuter men fick spela mot Dallas.
Mäktigt. Ja. Var det enda gången också?
Enda gången vi möts där borta i alla fall. Ja. Och det var
det lite ståpäls då när man såg honom på andra sidan?
Ja, men det var mäktigt. Så jag sket i all strategi bara för att kunna tackla honom liksom. Så jag vet inte om tränaren var så nöjd, men jag kände mig nöjd när jag fick honom i alla fall. Ja. Det blev en bra bild där också som någon tog. Så det ser ut som jag... Jag vill mer hans tackla mig, men ändå jag som står upp och han ligger ner i slutet. Alltså, det ser bra ut på bilden. Och sen att få vinna VM-guld ihop 2017 i landslaget. Här, det var ju
det är också lite troligt att ni i alla fall i någon slags skugga och Lundqvist-bröderna där.
Ja, jag ska inte säga att vi måste stå i vad ska man säga, på
rampljuset,
första sidan i rampljuset. Eller? Liksom, utan det får gärna de göra, men man ska nog inte glömma det i alla fall, att det var mäktigt.
Så. Det är inte så många som har gjort det i Tre Kronor-tröjan.
Nej. Och jag får göra det med brorsan, det är såklart hur mäktigt som helst.
Det är inte så många som har spelat ihop i NHL heller.
Ihop har vi aldrig spelat, nej, emot varandra.
Ja, exakt. Men det är det jag tänker att John kanske kan Ord i Dallas.
Så menar du.
Jag får återkoppla till vårt NHL-snack innan också.
Mm. Nej, men den tanken har alltid funnits också, såklart. Jag har ju, som sagt, det är den högsta drömmen. Liksom. Även om man vet att den kanske är lite längre bort nu, så har det alltid varit något. Och man har ju alltid liksom så här, kollat med agenten lite. Vad tror du Dallas säger? Ja, nej, de har väl kanske mer satsat på unga då. Och i slutändan så hade det räckt att man fick ett erbjudande någonstans och känt att det är dags, men det är klart, hade man fått bestämma själv och stjärnas du rätt och allt möjligt, då är det ju klart att det är Dallas man hade velat vara i för att vara med honom liksom.
Ja, då har vi ju några punkter kvar i faktarutan som alltid avslutar Hockeypuls podcast. Och jag tycker alltid att det är fräscht på något sätt att sitta med en aktiv hockeyspelare. För ofta så sitter jag ju med de som har lagt av eller de som kanske är verksamma som sportchef och tränare. De har ju haft sina spelarkarriärer bakom sig, men du är just inne i den. Och något som jag skulle vilja påstå här, Carl, det är att du är ju din peak just nu. Känner du själv det?
Ja, alltså så här, jag vill inte sätta en limit på att det inte kan bli ännu bättre.
Nej, det är sant.
Man vill inte
hittills då?
Ja, hittills skulle jag säga att det känns ändå ruggigt bra. Liksom. Min förra säsong, det gick bra. Fick vara med Tre Kronor, sen gick jag sönder där i VM då. Men det har gått bra i år med. Fått vara med Tre Kronor igen. Det är liksom, det känns bra. Det känns som att jag kan göra avtryck vart jag än spelar och det känns bra. Så ja, absolut. Sen, som sagt, vill jag inte säga att det här, ja, nu räcker det, utan man vill såklart sträva ännu längre.
Det förstår jag. Ja. Men jag ska säga också att din kedja där med Lander och Bromé, absolut den bästa Tre Kronor under Karjala, och skulle det bli så att det inte blir NHL-spelare i OS, tror jag att det är en leading line.
Ja, kanske. Det är ju upp till Garpen att avgöra såklart, men
men med tanke på vilken kemi ni hittade väldigt tidigt. Och sånt är ju viktigt i en kort turnering.
Absolut. Nej, men så som jag ser det så är det egentligen bara spela där coachen säger att man ska spela. Och göra det så bra som möjligt. Ta den rollen man får, oavsett vad det blir. Och i Tre Kronor så tar man alla roll, skulle jag säga. För det är sån här liksom. Så ja, jag är jätteglad att man fick vara i en liksom stor roll nu i turneringen här och dessutom kunna göra mycket av det. Sen får man se hur de tänker liksom, men det är klart att den tanken finns.
Är du redo för faktarutan nu då?
Nu kör vi.
Smeknamn?
På engelska blir det nog Klinger, men på svenska Klingan.
Ålder?
30.
Alltså jag ställer alltid den här frågan till någon som har passerat streck. Ja. Alltså jag tänker 30, 40, 50.
Mm.
Kände du av det på något sätt?
Ja, man kanske inte är samma energi vid sidan av då vid hockeyn. Men ja, jag känner mig som 24 i huvudet annars. Liksom. Det är fortfarande lika roligt att göra saker och sånt. Inte så att man har blivit en gubbe och bara sitter hemma. Liksom. Utan man är bara så gammal som man känner sig. Och kroppen ibland kanske säger 30, men knoppen säger nog lite yngre än så.
Fordon?
BMW på vi av laget här då.
Just det, alltså ni är sponsrad av.
Yes.
Så just det. Hur mycket bilresande blir det egentligen med tanke på att, eller det kanske när man drar upp till Alperna och vill titta in naturen i och för sig. Jag tänkte, det är sånt litet land och ni spelar så mycket matcher och tränar. Och
jag älskar att åka runt och hitta ställen och jag har nog varit på fler ställen än vad många schweizare har varit på, om jag ska vara ärlig. Så det blir en del, men det
kan du inte lista dina smultronställen här i Schweiz?
Ja, det kan jag absolut göra. Ja. Det finns ju en hel del alltså.
Jag tänker att lyssnaren kommer älska det här.
Ja, nej, men det finns ju de här större ställena som St. Moritz, Verbier och Zermatt som säkert alla har talat om, men sen finns det ju små guldkorn här och där, Grindelwald, Lauterbrunnen, Stås som förmodligen aldrig någon har talat om, Engelberg. Det är liksom, det finns så mycket dalar och så mycket fin natur att se, så det är helt löjligt.
Har du varit, du sa ju att du älskar ost. Har du varit i Gruyère-fabriken?
Det har jag.
Du har det?
Ja.
Jag måste säga att jag tyckte att det var en besvikelse lite grann.
Ja, alltså det kanske inte var så roligt. Så sett, det var mycket snack och så. Och sen såg man lite ost. Och det var kanske inte någonting man egentligen borde åka 2 timmar för att göra. Som jag behöver göra då. Men samtidigt så hade jag inget annat att göra. Det var en regnig dag. När det är dåliga dagar här i Schweiz, då finns det inte så mycket att se. Liksom. Det är ju bergen täckta, det är lite grått. Och får man hitta på annat och jag älskar ost så fick jag åka dit. Sen såklart kommer jag komma ihåg ändå, även om det kanske inte var lika nice som jag trodde.
Jag förstår att du tog det beslutet, men när jag åkte hit, ner hit med några polare för några år sedan, då hade vi målat upp en bild att det skulle vara en jättefabrik och vi tänkte att vi käkar gruyère hemma på fredagkvällarna och det är så himla gött. Och sen när man kom dit så det var en liten skolåda egentligen, inte alls spektakulärt.
Ja, det är kanske inte så mycket. Det är inte så att det finns en poolmost som du kan simma i eller så. Liksom.
Det jag såg framför mig.
Ja, det är inte direkt det här, vad heter den, kall- och chokladfabriken style, utan det är lite mer, ja, en lokal typ.
Exakt. Ja. Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 69 900 kronor.
Per månad då?
Ja, det är det som är tanken.
Ja, men det gör jag.
Ja, det är ju ganska många i Europa som gör det.
Ja.
Men hur skulle du säga att Schweizlönen skiljer sig kontra KL och Nordamerika?
Ja, det är ju såklart då också beroende på vad du är för typ av spelare. Och är du ung, är du veteran, är du import? En import tjänar väl ungefär som du gör med ett envägskontrakt i NHL efter skatt då. Fast då är det inte ett högt EMS-kontrakt utan någonstans där i minimumområdet. Och det beror ju lite på vilken kanton du spelar, i vilket lag du spelar för här och allt möjligt. Då. Så det är mycket...
Tänker vi skatterna där?
Ja, eller? Exakt. Men det är mycket det. Och sen i KL, där är det ju också spridda skurar. Liksom. Det är, de sämre lagen där erbjuder kanske mindre vad det finns i Schweiz, medan de bästa lagen och de bästa spelarna tjänar 2, 3, 4 gånger mer ibland. Så det är... Ryssland är ju verkligen en klass för sig när det gäller Europa. Sen i NHL, där finns det ju allt från ja, minimum då till McDavid-kontrakt. Och det är ju ja, uppe i de områdena så går det inte att jämföra.
Men jag tänkte med dig personligen, om du skulle jämföra det du har i kontraktet nu. Du ska inte gå in på specifika summor, det bör du absolut inte göra. Men om du kan jämföra lite,
ja, nej, men
relativt sett.
Då är det väl ungefär likadant som jag skulle börja. Om jag skriver ett kontrakt i NHL, envägskontrakt, så skulle det vara ungefär samma som här, tror jag. Kanske till och med lite mindre där borta, beroende på escrow och skatter och allt möjligt. Och du ska ha egen lägenhet och egen bil och allt sånt här. Sen i KL, det är jättesvårt att säga. Där behöver du hitta ett lag som tror på dig. Skulle du få en average lön så är den kanske lite bättre än vad den är här i Schweiz. Men samtidigt så känns det inte värt att åka för det till Ryssland, utan då har man det bra här. Då får det vara mycket mer liksom. Och ja, men nästan lite den här inställningen, sälja sin själ typ, för att ge bort det här för
att punga in ett eller två år liksom.
Ja, men för 10-20% mer, det är inte värt det liksom, utan då får det vara mycket mer. Något som ingen säger nej till typ.
Din favoritplats?
Oj. Då får jag väl säga typ Luzern här i Schweiz.
Du funderade på Sog eller Göteborg där, va?
Ja, men jag tänkte mer att det är klart jag har mina platser i Sverige och Sverige är liksom på något sätt ändå hemma. Men om jag ska få jämföra liksom harmoni och hur vackert det är, då är Luzern en klass för sig här i Schweiz skulle jag säga. Det är så vackert. Så det är någonting kanske inte alla har varit och sett. Sen såklart Göteborg, liksom så här avenyn, ja det är klart jag kan säga det, men jag älskar det. Men man får välja liksom så här, bara känslan man får i magen när man kommer till Luzern, det är ultimat.
Då var du på toppen av din karriär.
Från 29 år till nu.
Så vi snackar senaste 2 åren typ då?
Ja.
Typ. Ja. VM-guldet 2017. Vi touchade lite vid det innan i Köln. Att få uppleva det. Och det var ju, får se, nu blir det 5 år sedan Tre Kronor vann ett VM-guld senast. Det var efterlängtat. Att få komma hem till Sverige, se hur många som brydde sig om er där ni samlades ute på plattan.
Ja.
Hur var det?
Ja, det var hur cool som helst. Verkligen. Alltså det var så mäktigt. För mig som aldrig hade vunnit något med någon klubb då. TV-pucken var liksom det bästa och sen brons i VM. Få vara med i det här stjärnspäckade Tre Kronor, vinna på straffar mot Kanada, det var liksom, det var helt galet. Och så här, alla kanske inte kommer ihåg att jag var med, alla tänker Nylander, Bäckström, Lundqvist, Oliver Ekman Larsson, Hedman, brorsan då, men mitt namn är med där. Jag var med och...
Åh, herregud, det är det som är så imponerande. Att, alltså, under de två åren som Sverige vinner, 17-18, då är det ju 16-17-18 NHL-spelare. Mm. Och du tar plats 17 och du skär sig undan i sista steget 2018.
Ja.
Och där var du så nära. Ja. Hur mycket grämer du dig?
Den är brutal faktiskt. Ja. Det är nog min värsta punkt i karriär. Inte så här kvalitet på spel eller så, utan mer bara vad som hände. Det var tufft. Det var riktigt tufft. Då, det året så förlängde jag min säsong då. Vi var ute tidigt i SUG. Jag förlängde min säsong med 1,5-2 månader i alla turneringar innan. Gick skitbra. Grönborg hyllade mig. Sa liksom att han ser mer och mer ut för VM. Typ i media. Och jag bara känner, ja, nu ska jag visa. Fortsatt gick skitbra. Och sen blev jag inte anmäld när jag kom dit. Det var väl lite av en besvikelse som jag tänkte, jag kommer säkert bli det, för det vet jag att det blev några andra året innan då. Men då kom det ju bara en NHL-spelare efter en NHL-spelare. Alla blev tillgängliga. Hörnqvist och Filip Forsberg och Arvidsson, alla de här liksom. Man bara, okej, jag förstår att de tar dem. Så man kan ju inte direkt säga att de gör fel. Sen går de och vinner också, så det är absolut inget fel så. Men att förlänga sin säsong så länge när det gått så bra. Man vann året innan. Brorsan är fortfarande med det här året. Och sen liksom bli kuttad en vecka innan finalen och inte få med, inte vinna guld. Det var tufft. Det var riktigt tufft. Det är så nära man kan komma. Samtidigt som jag såklart uppskattar så in i helvete året innan att man fick vara med och vinna. Så det är liksom lite toppar och dalar där. Man ser tillbaka och tänker, jag har ett VM-guld. Det är mäktigt. Men så här, dubbla VM-guld back-to-back, det hade jag ju kunnat ha liksom. Och det är inte så att jag känner att det är en statusgrej, men jag känner bara att jag var värd det året. Men man kan inte gräma sig för mycket. Det var tufft, men såklart.
Ja,
hade
och mäktigt med 17. Men jag kan tänka mig att man som spelare i ett omklädningsrum, när man är en marginalspelare så precis på väg att komma med eller inte, att man då tänker att lagom många från NHL får komma nu.
Ja.
Inte en till nu, för då vet jag att jag eventuellt ryker.
Ja, men så hade jag varit anmäld så hade jag nog bara varit glad.
Men kan du bekräfta eller erkänna att den känslan fanns?
Ja, nej, men det är klart. Man vill ju vara med. Och det vill man ju till varje pris. Så att det fanns spelare som kom. Det var ju inte kul liksom för en själv. Hade man varit anmäld och det kom bättre och bättre spelare, alltså, då hade man ju bara blivit glad. För då ser ens chanser ännu bättre ut för att vinna. Så det är lite både och där. Liksom. Det är klart att egoisten Carl säger, det var ju synd. Men Tre Kronor går och vinner guld igen. Det är klart att det fanns ju en bättre chans att vinna när de fick ännu bättre spelare. Så sett i kollektivet och sett till hur jag hade gjort om jag var förbundskapten, så hade jag gjort samma sak.
Din största motgång?
Ja, det blir nog om man tänker bara hockeymässigt och spelmässigt, så mitt andra år i Nordamerika.
Alltså det hela året nu, vi tänker 12-13.
Ja, eller jag kommer inte ihåg exakt hur säsong det är, men jag hade 4 säsonger där. Mitt andra år var tufft. Det var lockout. Många spelare kom ner. Sen startade säsongen och jag var bänkad till och från i AHL liksom. Och jag kände bara att jag var bra året innan. Vad är det för fel? Man kanske inte kommer på riktigt vad felet är, och det blir bara fel när man ska försöka ännu mer. Och det var en tuff säsong generellt. Vi åkte ut, vi kom inte vidare med laget. Och jag tror att NHL-klubben kände lite att han kommer nog inte bli den spelare vi hoppades på. Sen blev det en riktigt bra säsong året efter det, så jag fick visa verkligen, och då fick jag komma upp, och det var då jag fick göra mitt NHL-mål och lite så. Fick jag ändå bevisat att jag är den hockeyspelaren jag är, trots att just där och då den sommaren man kom hem och bara kände att oj då, det här var inte så bra. Så då var man inte så kaxig.
Men VM-fiaskot 2021 här.
Mm.
Ja, det sämsta som Tre Kronor har presterat i VM-sammanhang. Nu, du sa ju det också, att du blev skadad relativt tidigt i turneringen. Och jag tycker att du var ju en av få som faktiskt utmärkte sig. Men att ändå ha varit med i den truppen som det gick så trögt för.
det är ingenting jag drar för stora växlar över. Det är klart att det ser så här, man, om man kollar om 10 år och bara kollar så här, vilka var med i det här fiaskot, ja, det är klart att mitt namn är där då, och det är inte mycket att göra åt det. Men de som var där såg att det gick bra för mig liksom, och att jag gjorde att det gick bra. Så jag spelade 4 perioder, första matchen och en period till i andra liksom. Det var inte så att jag kunde bidra speciellt mycket. Det suger. Det är något som ingen vill uppleva. Alltså,
har du någon förklaring? Alltså, nu när det har gått några månader, om du har suttit,
jag tror bara att det blev lite för mycket med corona och allting runt omkring. Vi kom inte riktigt ihop som lag. Alltså, det, vissa anslöts väldigt sent. Det var rätt in på rum, det var karantän, det var rätt ut, och sen började VM och man liksom så här knappt kunde liksom andra namnet på gubbarna liksom.
Men det var ju så för andra landslag också.
Ja,
egentligen
ja. Men jag vet inte om det är förklaring eller inte, men vi fick liksom inte ihop det, vi fick inte träna ihop tillräckligt mycket, inte känna på varandra. Det var liksom bubbla i Lettland också, det var inte så att man kunde bara sitta och hänga allihopa, för man var tillsagd och ha distans och hit och dit, så det var svårt. Men det är ju samma för andra lag, så jag vet inte om det är hela sanningen eller inte. Men om jag jämför det till exempel med Karjala-turneringen nu då som var, så blev det ju verkligen så här, grabbarna kände varandra, vi fick någon middag ihop, det var gött snack i omklädningsrummet direkt. Alla liksom så här, det blev, man kugg i på något sätt. Man krigade liksom för allt det här. Och då blir det en annan sak. Så jag vet inte om det är hela sanningen. Men jag tror att det är en liten del av det. Sen började grabbarna komma ihop. Och då blev ju vinst mot Schweiz med 7-0 eller vad det var. Och sen slog de några andra lag. Sen blev det en liten dipp där mot Tjeckien när vi fick stryk. Och det var väl kanske det som satt spiken i kistan. Ryssarna var ju bra liksom, så det var kanske svårt att slå, men där gjorde vi ändå en ganska okej match, fast vi fick stryka övertid eller vad det var. Så ja, jag tror starten, och det beror väl lite på just hur vi kanske inte kom ihop riktigt.
Jag måste också fråga om den skada du odrog dig i under hösten 2018. Mm. När du brakade in i sargen och fick en mycket otäck nackskada som hade kunnat gått betydligt värre än vad den gick. Hur mår du idag? Har du några men ifrån det?
Inga alls. Det tog ungefär 3 månader innan jag kunde vara på is. Och ja, nej, men det är ganska fort där egentligen. Då kom jag tillbaka, men det var inte helt perfekt. Det var fortfarande liksom lite stelt, om man ska säga. Sen efter sommaren så var det mycket rehab för den, och sen kanske det var 2-3 månader på nästa säsong då jag hade små känningar, bara typ spänningar nästan. Sen var det borta. Så det tog väl kanske 9 månader innan jag var 100%, men jag spelade redan efter 3,5 månader.
Men det låter så brutalt med att bryta nacken. Ja. Vad var det mer i detalj som
alltså,
hände?
Att bryta nacken är ju egentligen fel. Inte helt fel. 2 ledband, de bröts. De gick av. Och 1 ledband framför ryggraden och 1 bakom. Så sen var det en liten kota som hade liksom en flisa som hade flygit av med ledbandet. Och ja, det är ju det som blir frakturen då, men det är nästan så här, ja, löjligt att jämföra sig med ledbandet. Så bryta nacken, det låter så brutalt.
Mm, exakt.
Egentligen då så gjorde jag kanske inte det, utan det var, ja, om man räknar den här lilla flisan då, om man ska räkna fraktur. Men vad jag gjorde var att jag slet upp 2 ledband och att det var väldigt stor, ja, blödning liksom i nacken, i svullna. Jag hade svårt att andas för att det liksom tryckte emot liksom med all svullna.
Redan ute på isen?
Nej, utan det här var några dagar senare då. Jag kommer ihåg att jag snarkade nog en hel del under den här perioden, och jag gick runt med mitt nackskydd i, ja, 6 veckor liksom. Så det var ju väldigt allvarligt såklart.
Men sa läkaren till att du, grabben, här hade du tur?
Ja, eller typ mer typ du hade väldigt otur i situationen, för det är en väldigt tilltrasslad situation som gör att det ens hände. Samtidigt som att hade jag kanske inte varit med på att smällen skulle komma, inte han spänna muskler och annat, så hade det nog kunnat gå mycket värre. Så tur i oturen, samtidigt som det var en del tur överlag att det inte blev värre. Om du kollar på Tobias Forsberg där, som inte hann spänna sig och åkte in. Alla vet ju hur det gick för honom. Och
det sker 1 månad efter att du har brakat in så här.
Ja, och det, för mig är det liksom bara, för mig, jag vill ju bara veta vad som hände. Liksom. Jag var ju nästan i panik där när det hände honom och bara oj 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 hur gick det? Och sen när man inte fick höra någonting liksom, då blev man ännu mer ja, skraj liksom.
Hur reflekterade du över ditt eget öde när det där hände Tobias?
Då känner man ju verkligen att man har tur, verkligen. Jag glider ju på isen mot sargen, ser att jag kommer åka in i sargen och jag har en spelare av mig så jag kan liksom inte ta upp armar eller någonting och skydda mig. Jag bara åker in och vet att nu kommer det smälla. Jag får spänna allt jag har bara. Hoppas att det går bra. Och sen när det smäller, ser lite svart ett tag och sen vaknar jag upp, alltså 2 sekunder bara, och känner att oj, det är något som inte stämmer i nacken. Liksom direkt. Och ja, det, då var jag skraj givetvis, men jag liksom vickade på tårna, händerna direkt och liksom så här, kände att jag kan röra huvudet, men jag kanske inte borde, för man vet inte vad som är fel. Och så jämför jag det där liksom, när han också så här, jag vet ju att oavsett nackskada så ska du inte röra dig, du ska vara helt stilla, och jag hade ingen aning hur det gick för honom, jag hade ingen aning hur det var för mig. Så att se han ledas av på samma sätt som jag leddes av, det var ju liksom bara mycket frågetecken. Jag visste inte någonting om mig, jag hade absolut ingen aning om honom. Så det var ju väldigt jämförbara situationer där och då, även om det gick mycket sämre för honom då.
Ja, det var ju först i april 2019, 4-5 månader sedan, som man började få lite information om vad som hade hänt. Har du pratat med Tobias?
Ingenting, om det här? Person till person.
Nej, för ni har ju inte spelat med varandra heller, ska jag säga. Så jag känner, ingen naturlig kontakt.
Jag känner inte honom på det sättet, men mitt hjärta har på något sätt alltid varit där, följt honom och ja, känt för honom, framförallt med tanke på hur det gick för mig liksom. Så det, ja, det har varit hjärtskärande att följa hans resa, och samt som jag kan känna att jag hade nog en liten ängel på min axel.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Jag skulle säga Peter Forsberg. Han är en inspiration. Han bor här i Sug. Träffar han en hel del faktiskt. Inte så på tumman han är runt organisationen här ibland och man stöter på han, och det är liksom att få peta i hans huvud ibland och liksom höra hur han tänker och tycker om saker, det är rätt mäktigt i och med vad han har varit, vad han har gått igenom, tävlingshuvudet, tävlingsmänniskan. Man blir inspirerad av att bara vara i hans närhet, skulle jag säga. Man ser liksom, på något sätt ser man glöden i hans ögon än idag typ, och det är mäktigt.
Vad är det bästa tipset du har fått då av honom?
Nej, det är väl inte så mycket. Det är väl, vi är väldigt olika som spelare, så det kan ju vara, det är inget sånt tips han kan ge mig kanske på så sätt, men det är väl mer att var den du är, äg dig själv, låt ingen trampa på vem du är liksom, och så liksom. Men det är i stort sett vad man, hur man ska vara alltid, tycker jag, alltid, alla spelare ska alltid vara sig själva, och det gäller både omklädningsrum och skisen liksom, och äga den personen spelar man är. Och det var lite de orden kanske, men det har jag ändå vetat sedan innan. Men se han, vet att han har gjort det och man själv kan göra det, då är det klart att då vet man att man är på rätt spår.
Men på vilket sätt är han närvarande i klubben, skulle du säga?
Nej, men han är först och främst, han är typ en av Schweiz största agenter, så här högra hand typ. Så han är med honom mycket och hjälper, han är mycket, mycket matcher. Så spelar han son i klubben, och sen har han varit med på några träningar, typ, jag ska inte säga assisterande tränare, men typ lite så här, kommer med, kolla lite, scoutar
alltså,
lite.
Tagnes eller?
Ja, exakt. Okay. Kommer med, scoutar lite, glider med lite på isen, man kan prata lite med han. Det är inte så att han står och har ett föredrag vid tavlan, utan det är mer att han är med där och har lite närvaro och man kan gå upp och köta med honom om man vill. Liksom.
Kan du skriva in honom som mentor i ditt CV?
Ja, man kan nog, ja, kanske på något vis, men det är, då finns det många som är mentor, om man ska säga så. Då blir listan lång. Men han är, det är en inspiration, och det är inte bara för det han har gjort en gång i tiden, utan även för hur han är nu typ. Jag tycker att man bara ser auran kring honom på något vis.
En klubb du inte gillar?
Oh Jesus. Det här kan bli en farlig fråga.
Ja, det kan det verkligen bli. Lite därför jag slängt in
den. Ja. Jag tänker nog inte så ofta de vanliga. Det finns ju lag man inte gillar att möta. Det betyder inte att man inte gillar klubben, utan det är kanske någon klubb man hade typ trivts i om man var där. Men det är typ, om man ska kolla här i Schweiz, så finns det ju x antal klubbar där det är fullt krig varje gång typ. Sen är det inte, betyder det inte att jag inte gillar dem.
Men bästa mötet här nere då, i Schweiz?
För oss menar du då?
Ja, som du älskar att spela.
Ja, men det blir ju Zürich. Och det är Zug mot Zürich, det är nära. Det är 30 minuter emellan. Det är Grönborg mot Tangenäs. Det är, ja, men lite kanske titelfavoriterna mot varandra. Det blir hett. Vi spelar på liknande sätt. Det är fullt krig. De matcherna älskar jag.
Den förelämpningen hör du oftast ute på isen.
Kan ju vara att jag är så blek som de kallar mig spöke eller något sånt.
Har du hört det alltså?
Ja, det har jag hört. Det är mycket sånt. Så kan det ju vara bara, ja, men du är ful. Men det kan man ju säga till alla möjliga. Och sen också typ, ja, men att du tror att du är bra, men det är du inte. Alltså sådana här grejer. Men det är ju sånt som folk ser.
Platta alla grejer.
Ja, men lite ändå. Så liksom. Man har ju hört mycket grejer. Alltså det kommer inte på någon speciell då, men någon som varit riktad mot mig, så har det verkligen varit så typ spök eller typ ghost, alien eller något sånt här liksom, för att man är vit liksom. Okay. Väldigt blek.
Alltså, har man någon respons på det? Eller är det bara att man riktigt
baxlar? Det där studsar bara rätt av. Ja. Det är inte så att man går runt och grämer sig över det, utan då...
Du är inte sömnlös över det?
Nej, herregud, nej. Det är nog snarare så att man kontrar med något riktigt dumt själv liksom, och man bara, vad sa jag just typ? Man kommer inte ens ihåg det typ. Det blir en del munhuggningar under match såklart, men ja, det hör väl till sporten.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Mm, det är en bra fråga. On top of my head så kommer det upp två grejer här nu, och det är väl kanske ett, matchkulturen ibland. Det tycker jag har blivit mycket bättre. Här i Schweiz är det ganska bra tycker jag. Alla får vara sig själva. Man ser till att individen försöker må bra liksom. Men generellt, överallt, jag tror vi ligger längre fram än vad typ kanske NHL och KL gör i de avseendena, även om det var länge sedan jag var där nu då, så vet jag inte hur det utvecklat sig, men psykisk ohälsa och allt sånt i den här matchkulturen, det tycker inte jag, det kommer finnas, alla kommer inte alltid må bra, men vad gör man åt det? Ska man bara låta folk vara, eller ska man försöka hjälpa folk? Det är väl typ det, och jag tror att det är viktigt att anammat liksom. Och det gäller egentligen alla arbetsplatser skulle jag säga. Att man ser till att folk mår bra. Om folk mår bra kring mig, då mår jag bra. Det är typ så.
På vilket sätt har du märkt av det i de omklädningsrum du har varit i dem?
Ja, men det kan vara liksom mer att när man är en stark man ska verka en stark person, man ska verka vara en stark spelare. Det finns inga problem. Jag är här och jag ska inte visa mig svag. Lite så. Och på något sätt så är det klart att när du möter ett motstånd och du går inte visa dig svag, så kommer de ju utnyttja det. Men dina lagkamrater kan man ju kanske försöka, ja, visa sitt rätta ja för, tycker jag då. Och det kan man göra liksom. Jag vet inte, jag är ganska, jag bär mitt hjärta on my sleeve liksom. Så jag har ganska svårt att dölja om jag inte mår 100 eller om det är något som stör liksom. Så jag tror för mig, när jag själv är så vill jag att alla andra ska kunna embracea det också. Typ.
Men jag kan ju tycka att det i idrottens värld uppstår en förvirring kring begreppet tuffhet.
Mm.
För som jag ser det så finns en väldigt tydlig distinktion mellan att vara tuff spelare och en tuff människa.
Absolut. Ja, och det här, vad är en tuff människa? Det är liksom
extremt subjektivt först och främst.
Vad är en tuff? Är det någon som går runt med megabiceps och mustasch och aldrig ler? Eller är det någon som kan äga sig själv fullt ut i alla situationer och visa sig svag, visa sig tuff när han är det. Alltså, det är svårt att säga. Tuff hockeyspelare, ja, det är ju vad han är för spelstil, vad han gör ute på isen, tacklas och sånt. Men vad är en tuff människa? För mig blir det väldigt, ja, virrigt, typ. Jag tycker det är nästan fel att använda det ordet. Man kan säga, vad är en rak och ärlig spelare? Det låter bättre. Eller vad är liksom en spelare man ser upp till på så sätt? Det tycker jag låter bättre.
Skulle vi sudda bort ordet tuff?
Ja, nej, men man får gärna vara tuff om man känner det och inte liksom trampa på någon annan. Det är väl det kanske. Tuff är bra om det uppskattas. Tuff är inte bra om det inte uppskattas och utnyttjas och trampas på andra. Typ.
Alltså jag försöker utgå ifrån devisen att behandla andra som jag själv skulle vilja bli behandlad.
Ja.
Det är ofta ett ganska bra riktmärke tycker jag.
Tycker det är perfekt. Det rimmar perfekt i mina öron. Om jag ska vara ärlig. Det är mitt mantra lite också. Och det är något jag tycker man ska anamma liksom.
Hur har du märkt av att tystnadskulturen kanske börjar ja, men bräckas lite och att det där isen börjar spricka lite och att man slår upp i glastaket och att det snart sprängs för alltid nu när man hör Kyle Beach och Erik Granqvist hemma i Sverige. Alltså allt fler träder fram.
Inte mycket mer än vad alla andra hör egentligen. Det jag hör det är ju som kommer från media och det är väl det alla andra hör nu också. Så det är inget så jag går runt och bara oj jag har så mycket info utan det är det mesta som händer kommer till ytan här skulle jag säga. Sen de här grejerna, det är klart att det är någonting som är värt att ta upp när någon inte mår bra över det. Om man ser någon sitta och gråta i tv flera år senare så är det uppenbarligen något som inte stämmer. Och då tycker jag att det skulle ha lyfts på redan då. Men om man nu inte kunde det eller inte kände för det eller inte vågade eller vad det är så är det bra att ändå komma fram till slut. Och sånt här tycker jag ska lyftas på nu direkt såklart. Men det är ingenting jag märker av nu i min absoluta närhet eller så utan det är mer...
De där inkilningsritualerna som man har hört talas om, de existerar inte i det lag du är just
vad heter
nu. Inkilningsritualerna.
Aha, nej, utan det är
som du har beskrivit.
Vi åker iväg på någon rookie-resa, alltså så här, inte rookie-resa, vi åker på en lagresa i början av säsongen och man kanske säger åt rookiesarna, men gör någon lite dans eller alltså så här, ingenting du inte känner dig bekväm med. Skulle någon säga nej så säger man inte någonting annat liksom, utan det är bara en rolig grej och man vill att alla ska bli bekväma och så fort någon inte är det så gör man inte och det är inte mer med det liksom. Men det här med de stories som jag har hört där, det har jag inte ens sett när jag var själv där. Liksom, utan det låter helt bananas enligt mig. Så ja, nej, inget sånt har jag sett i alla fall. Och det är jag glad för om jag ska vara ärlig.
Ett lag du gärna vill spela för?
Och får man säga de lagar man har varit i då?
Absolut, eller så kan du drömma fritt och tänka att ja, men Tampa hade ja, kanske varit ganska kul då.
Sådär, bara sug Frölunda, Tre Kronor. Det är liksom, där mår jag bra. Där trivs jag bra. Men om man får kolla så sett, Toronto.
Okej.
Okay. Ja,
hockey-mäckat.
Ja, nej men alltså det är, går det bra i Toronto, då tror jag man är bara så uppskattad.
Problemet är väl att det inte gått bra där sedan typ 60-talet.
Precis. Och det är väl det som blir problemet. Det är bara att kolla på hur det var i Montreal nu när det gick bra för dem i Stanley. Det såg ju helt sjukt ut så. Nej, det är Toronto. Jag älskar Toronto som stad. Det är liksom, det är bara osar hockey över stan liksom. Och den är så stor, den är en grym stad. Och jag kan inte så mycket om organisationen faktiskt i sig. Men jag tror bara att det här var riktigt coolt att vara en framträdande spelare där.
Där är du om 10 år.
Jag gillar ju hockey så pass mycket att jag kanske vill vara kvar i det.
Ja, som spelare.
Det hade varit drömmen. Det vet man dock aldrig.
Nej, men jag läste en intervju med dig att du inspireras väldigt mycket av Joel. Ja, att han fortfarande håller.
Med tanke på vad han har för spelstil och att han ändå håller och kan vara effektiv. Ja, verkligen. Det gäller att hitta någon sån roll liksom, i framtiden i så fall. Det är nummer ett, att ta hand om kroppen så du inte tvingas till att sluta. Och sen nummer två är ju att du ska vara bra nog. Och tre, att hitta en roll att bidra med. Så det drömmen är såklart att spela vidare. Annars... Som sagt, jag hade ganska bra betyg i skolan. Kan göra någonting annat, men det är hockey jag brinner för. Så i mitt huvud, det är svårt. Så här, jag kan tänka mig att vara coach, kan jag tänka mig att vara GM. Men då, jag vill nog ändå bo i Göteborg typ. Det är svårt. Då finns det liksom bara ett jobb. Och ja, det ser inte så ljus ut. I alla fall nu. Det finns det några som har varit ett tag.
Men du, så här 10 år, ja, se på bröstet i Frölunda.
Det hade ju varit...
Är det ultimata?
Det hade varit coolt.
Det här får du faktiskt drömmen
ja,
under den här
punkten. Ja, absolut. Nej, men det hade varit drömmen. Men om inte hockeyn skulle vara igång fortfarande. Ja, men kanske typ scout, agent. Kanske PT. Jag gillar träning, jag gillar gym. Utveckla unga spelare och kanske andra människor med. För det är någonting jag brinner för. Jag vill fortfarande liksom hålla mig i trim efter karriären också. Så det är kanske något åt det hållet. Liksom. Och ändå... Fortsätta på den banan man hållit på med nu i 30 år.
Carl, ditt avsnitt är nu till ända.
Ja.
Jag vill tacka dig enormt mycket för att du var med. Ja. En insiktsfull person som jag hoppas att alla där hemma verkligen känner att var roligt att han var med i podden. För ja, det kände jag i alla fall.
Ja, kul. Jag tycker det var jättekul att vara med också. Och det är bara att köta på.
Jag tycker att du inte ska vara kvar här nere i Schweiz för att får man för lite av det. Alltså hemma i Sverige, där alla som spelar SHL och Hockeyallsvenskan, de får ju stå i rampljuset och rubriker efter så allting. Mm. Hem är det så att du kan vara ett språkrör där också för alla spelare. Det känner jag i alla fall.
Ja, men det är klart att det kliar lite i fingrarna för det med. Men ja, vi får la se i framtiden. Jag trivs bra där jag är nu och det är väl lite, jag är samma person på alla språk, så det är väl det de uppskattar mig för här också. Och det är klart att det är någonting man kan bli uppskattad för i framtiden med. Men det är inte så att jag strävar efter rampljuset, utan ja, det kommer om det kommer. Mm. Utan jag vill bara må bra. Typ. Och jag mår bra nu, så då fokuserar jag på det.
Väldigt fina slutord här, tycker jag. Än en gång, tack så mycket.
Tack så mycket.
Och vi ska säga tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet också i Hockeypuls podcast. Har ni några förslag på gäster som jag ska intervjua, då är det adam.johansson@expressen.se eller drar ni iväg en tweet kanske om ni har några reflektioner över programmet överlag. Nu säger jag och Carl Klingberg tack för oss och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.